I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
I've been waiting all week long for this show to come on. I've been waiting all week long for this show to come on. Spoiler alert.
I had a reaction like, whoa. She's gone from scared to scary.
Yeah. You are full. I love this. She's totally gone from scared to scary.
If you simplify, but.
Yeah. But that's how you would say it, yeah. She definitely is.
Och precis så där glad var Telly Killing när David träffade henne på Hotell Nobis i Stockholm häromdagen för att snacka den nya säsongen av Orange is the New Black. Mer om det senare, helt enkelt.
För du har mött Laura Prepon också, skulle jag säga. Så det kommer
det har jag också gjort.
Fina intervjuer.
Verkligen.
Hon var ju glad för att hon mötte mig också.
Såklart. Ja. Det ni hörde också var Flora Cash. Fantastiska Flora Cash, som har specialskrivit en låt till vår podcast. Det är fantastiskt.
Och den heter Spoiler Alert, vilket man ju hör i introt, men vi kanske ska nämna det. Det här är Spoiler Alert.
Exakt. Jag heter Mattias Bergqvist.
Och jag heter David Lillemägi.
Precis.
Ska man mejla mig så brukar jag säga mejla david.lille som ordet lille och så magi som i magi.
Exakt.
@express.se. Kan man göra.
Och som vi kommer att höra senare så tyckte ju Taylor Schilling att du var magisk.
Jag tyckte hon var magisk, kan man säga. Men, vad kollar du på förutom Orange is the New Black?
Förutom Orange is the New Black, vad kollar du på? Fargo kollar vi på bara 2.
Som vi kollar på Fargo.
Verkligen, och det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Det finns på HBO Nordic och det är Noah Hawley som har skrivit den här nya serien. Som baseras såklart på bröderna Coens fantastiska film.
Mm.
Den har liksom försvunnit lite grann, men den, man ska säga det att om ni inte har sett den på ett tag så se om den, för att den håller fortfarande.
Det är många som är lite, har varit, jag tror vi har sagt det förut också, att man var ju lite tveksam, går det att göra en tv-serie av den här kultförklarade filmen?
Precis.
Men det går, verkligen.
Ja, jag måste säga att jag tycker att det här är, även om jag gillar filmen jättemycket, så tycker jag att nästan att tv-serien är bättre.
Jag
viskar fram det.
Ja, det gjorde du.
Ja. Men låt oss dyka ner i det här, David. Vad tycker du om det vi har sett hittills?
Alltså helt, helt fantastiskt magiskt. Jag sa tidigt att det är den näst bästa serien efter True Detective i år. Starkt år för HBO Nordic, som jag sagt tidigare också.
Verkligen.
Men det är, Martin Freeman är ju fantastisk som den här mesiga som han alltid är. Men också, han har två sidor och det är kul att få se honom växla mellan en mes som han alltid är, som sagt, blek, liten. Och en liksom uträknad, kallblodig mördare är han ju.
Under ytan så finns det någonting annat, helt enkelt.
Och Lester Nygaard, nu kommer jag på vad han hette också i serien.
Men Freeman, han är alltid bra alltså. Jag gillar ju sedan gammalt Adam Goldberg väldigt mycket, som också dyker upp i serien. Och Alison Tolman är ju också, som jag aldrig har hört talas om innan.
Nej.
Som här går in och bara dominerar.
Ja, men precis. Det är lite svårt att gå in och dominera med Freeman och Billy Bob Thornton, men hon gör faktiskt det. Alltså det är en tuff uppgift, men fasen, de har en hård match där.
Jag måste ändå säga att det var, jag hade väldigt höga förväntningar på just Billy Bob.
Mm.
Billy Bob. Men tyckte att det håller inte riktigt när man jämför med resten av gänget i den här scenen.
Nej, det är lite, han är ju lite mer enkelspårig som karaktär också, kan man säga. Och han kanske inte riktigt får fram det skruvade. I början tycker jag nästan att han var bättre. Han var mer skruvad i början. Han hittade på hyss liksom med motelläger och sådär. Men det har försvunnit lite, och det är ju också lite manusproblem då helt enkelt för honom. Men det kvittar. Det är så fantastiskt bra. Tror man inte på det så ska man se Burden's Ass. Ett avsnitt som kom för ett tag sedan också.
Det är din favorit, va?
Ja, vida omtalat också i sociala medier som så mycket är.
Tre personer har twittrat om det.
Minst tre twittrade att det var bra. Nej, men det är fantastiskt. Bland annat innehåller det ett... det är lite så här, man kan tänka tillbaka på sin barndom, snöbollskrig. Fast här sker det med automatvapen och knivar, det skärs halsar och så vidare. Det är magiskt, och det är också det där som de pendlar mellan. Ja, men kallblodigt, precis som Lester Nygaard pendlar mellan de här två sidorna, den mesen och den kallblodiga, så gör även hela serien det på något sätt. Det är mörk humor, och sen så är det inte alls någon humor utan bara mörkt. Och precis. Det är magiskt.
Jag älskar också bilden av blod på snö.
Mm.
Det är så snyggt, det är alltid så snyggt. Och det här liksom fonden som hela det här utspelar sig bakom. Eller i, vad säger man? Fonden i. Eller
det,
på,
vita.
Det vita. Alltså själva inramningen gör den här serien till årets näst bästa hittills. Mm. Måste vi väl säga. True Detective överlägsen detta, såklart.
Mm.
Men Fargo...
Bäst just nu, kan man säga.
Bäst just nu, och frågan är väl om den håller så där. Det är en bit kvar.
Jag står och ser. Ja. Bland annat så kom ju Halt and Catch Fire... Har kommit superhypad seriehölden.
Den höll ju inte Fargo-klass, tyckte jag. Jag tycker också det är svårt att bedöma den som helhet med tanke på det vi har sett.
Mm.
Och, men det är väl också, jag menar, Christopher Cantwell och Christopher Rogers, de har skapat en serie som är... Man vill se mer, helt enkelt.
Mm.
Och det är väl det bästa betyget man kan få, tycker jag. Vad tycker du själv?
Jo, du har rätt i det där att man vill se mer, fast man är också samtidigt... Jag är lite trött på liksom period piece och 80-talets PC-boom. Jag är tudelad kring den. Samtidigt så tycker jag det finns någonting... det finns precis som det fanns i Social Network, så finns det någonting i det här att vi kommer ju aldrig kunna vara med under en tid då... Ja, vi kan uppfinna en app möjligen. Nya Candy Crush kan vi komma på. Men vi kan aldrig liksom vara med från början. Och det finns någonting spännande i att förlägga det i den... Någonting håller på att hända. Det är lite därför man hela tiden vill till nästa avsnitt och se mer. Men jag undrar om det räcker.
Candy Crush, alltså, det är det vi ska uppfinna. Jag är på. Nya Candy Crush, då behöver vi inte stå här i alla fall. Nej, men alltså, jag tycker samtidigt Lee Pace är fantastisk i liksom huvudrollen. Och, alltså, det är sevärt, men frågan är hur länge... lyckas de hålla oss intresserade.
Mm.
Det var det. Jag skulle jättegärna ha sett så här fyra avsnitt på ett bräde för att kunna liksom snacka lite mer om det. Men jag tycker att det är orättvist att göra en bedömning efter jag har sett ett avsnitt, och jag tycker det är...
Jag har sett ett, nästan två. Ja. Det är ju inte ett bra betyg att jag stängde av efter en halv.
Nej, precis. Det är lite... känns lite jobbigt nästan. Mm. Jag inte det. Jag som såg fram emot att se det här.
Ja, men precis. Ja, den håller inte riktigt för hypen, så kan man säga.
Ja,
men det är en bra serie,
absolut,
tror jag.
Absolut, absolut. Jag tror att det här kommer bli... Ja, men det kommer bli så här en bra trea.
Mm.
Liksom.
Men viktigt, alltså, jag tror inte att den är så... kommer bli så stor som AMC-bolaget hoppas på, som liksom behöver någonting nytt efter... Ja, men Breaking Bad är över och Mad Men har kommit halvvägs på ett briljant sätt, måste man flika in. Fick du med Mad Men också, härligt.
Exakt.
Men de behöver ju en ny serie liksom, och jag tror inte att den här kommer vara liksom... De har Walking Dead som drar tittare, men frågan är om den här kommer.
Framförallt så kommer det ju inte vara den här Breaking Bad som kan fortsätta i ett antal säsonger och växa tittarmässigt. Det kommer det inte vara. Nej.
Ja,
men Halt and Catch Fire, Seymour visar den här hemma i Sverige.
Mm.
Kolla in det, för all del.
Mm, vi får återkomma när vi har sett lite fler också.
Självklart. En En annan serie som man inte vill återkomma till, det är Crossbones.
Ja, mycket dåligt.
Nej, det är så farligt är det inte. Det är väl, vi ska väl säga vad det handlar om egentligen, till att börja med. Det är 10 avsnitt, det är pirater. Och sänds på Viaplay dagen efter det har visats i USA på NBC. Och det är ett steg 2 i deras nya Viaplay Premieres. Som började med 24.
Bra grej.
Living of the Day. Det är jättebra. Jättebra. De kunde bara ha valt en annan serie som de var 2, tyvärr.
Men man förstår ju varför man väljer den. Det kändes ju som så här, ja, det här kommer bli en hit liksom.
Alltså jag måste ju säga, jag trodde Black Sails som visades tidigare i år som HBO Nordic hade. Den tänkte jag så här, nej men det här kommer, det kommer vara okej. Sen visade sig att det var anskrämligt och fruktansvärt dåligt. Men man hade ändå hopp om att ja, men det här kommer i alla fall vara okej. Medan man har väntat på Crossbones ganska länge, som har flyttats fram med premiär och sådär. Och jag hade stora förhoppningar på detta. Framförallt för att den alltid lika fantastiska John Malkovich spelar Blackbeard.
Den, ja, det borde ju räcka. Det är därför förstår man ju.
Ja, och det här är precis som att jag vet inte, 24 i mångt och mycket Kiefer Sutherlands serie så är ju Crossbones, det är ju John Malkovich liksom. Han är ju som alltid magnetisk så fort han dyker upp och det är så här episkt konstigt allting han gör som den här karaktären. Men sen resten är liksom på ett konstigt sätt, det är typ så här var piraternas ekonomi. Så himla roligt är inte det, måste man säga.
Nej, alltså jag, bara du säger pirater så lägger jag ner. Black Sails kollar jag något avsnitt och anskrämligt som du sa. Och Crossbones, att döma av din reaktion som ändå har ett öppet hjärta för pirater och folk med svärd i allmänhet, så, så kommer jag ju inte ens ta en titt på det.
Nej. Jag tror att det som skulle vara roligt sen är om någon smart människa klipper ihop typ så här 10 minuter av John Malkovichs bästa stunder i Crossbones.
Och så ut på YouTube.
Exakt. Det kan bli väldigt underhållande. Däremot 10 avsnitt. Liksom, jag vet inte.
Det är ju lite sjukt för att om du, som du säger, om det här är Malkovich-serie så är ju till exempel Blacklist
James Spader-serie.
Och det, han räcker ju.
Exakt.
För den serien. Men det är väl också ett...
Precis. Man ska dock säga att i de två första avsnitten utav Crossbones så är Malkovich med ganska lite.
Mm.
Så det kan ju bli så att han faller i sin tolkning av den här karaktären när han kommer vara med mer.
Ja.
Alternativt så faller serien på att han är med mindre. Ännu mindre än vad med de här två första avsnitten. Så vi får se.
Ska vi nämna superkort bara också en annan serie som man... Man kan ta en titt på den om man behöver lite slötitt i sommar, men annars så ska man låta den vara. Det är gang-related på Fox. Vi behöver inte säga så mycket mer än det att skräpmat.
Jättedåligt.
En dussin-serie liksom.
Jättedåligt.
Men skräpmat är ju gott ibland också, så man bör ändå liksom lyfta fram dem.
Precis, så är det.
Framförallt i hängmattan när man är trött på sommarpratarna så kan man slå på gang-related och somna.
Man blir väldigt trött på sommarpratarna väldigt snabbt.
Oh, ja.
True Blood är snart tillbaka,
min
son.
Men hur mycket kommer Skarsgård vara med?
Jag vet inte, det är väldigt spännande.
Det är det som är frågan.
Ja, jag vet. Det...
Han är inte alls med i trailern.
Nej, han är inte alls med i trailern, men han kommer dyka upp, har de sagt.
Har de lovat oss?
Nej, exakt. För det var ju för sig, det lovade de efter den sjätte säsongen.
Mm.
Men jag har väldigt svårt att säga att det här är liksom sjunde och sista säsongen av True Blood. Och jag har svårt att säga att Skarsgård inte dyker upp. Han kanske dyker upp i en flashback, vad vet man. Men han måste dyka upp.
Vad heter hans master? Jag tänker att han kan dyka upp som han dyker upp. Alltså som ett spöke från dåtiden eller vikinga flashbacks och så vidare.
Exakt. Det finns alla möjligheter, men dyka upp måste han göra.
Alla möjligheter finns ju i True Blood, som ju kan spåra åt vilket håll som helst.
Exakt.
Kommer det liksom bli bättre, tror du?
Jag hoppas det. Det är ju sista säsongen. Sen så kommer inte True Blood tillbaka med. Är det sagt, det vet man ju aldrig. Men det är liksom, det måste bli bättre, för att den sjätte säsongen var jag väldigt, väldigt besviken på.
Mm. Ja, de har ju gått upp och ner mellan egentligen varje säsong. En bra säsong, en dålig säsong och så vidare. Så att vi får hoppas att det blir ett, som jag alltid säger, har jag insett, värdigt farväl. Det ska vara värdigt.
Och det där värdiga, kanske, farvälet börjar den 23 juni på HBO Nordic och C More. Men när vi pratar om Skarsgård så ska vi väl också nämna att Hemlock Grove är tillbaka på Netflix. 11 juli dyker säsong 2 upp.
Med lillebror Bill.
Med lillebror Bill. Och ja, vi kunde visa första bilden häromdagen. Eller häromveckan var det väl. På honom. Det ska bli spännande att se. Jag hoppas att säsong 2 är bättre än säsong 1.
Mm. Jag hoppas det för Bills skull. Tillbaka är också Rectify, den magiska serien som jag har väntat på så länge. Säsong 2, 19 juni i USA. Jag vet inte om någon kanal i Sverige har förstått hur stor den är. Men det kallades ju årets serie när den kom och så vidare, men det var ingen som förstod det.
Nej.
Nu är det dags att alla förstår det. Ta en titt på Rectify. Kolla ikapp säsong 1. Ni kommer bli tokiga.
Tokiga. Vi ska väl också säga att annat som i alla fall jag ser fram emot i sommar och kolla in, det är The Strain. Som vi har snackat om tidigare, men Guillermo del Toros och Chuck Hogans bok som blir serie. De är med och Corey Stroll spelar huvudrollen. Och han älskar vi sedan House of Cards. Mm. Och nu i dagarna så nåddes vi också nyheten att han är klar för nya Homeland. Där han ska spela seriechefen Sandy Bachman som är up and coming i Pakistan tydligen, enligt de uppgifterna som finns.
Härligt.
Så då kommer ju Carrie Clairdane som kommer ju vara där helt enkelt och tampas med honom, gissar vi.
Det kommer bli en bra kamp. Alltså, nu håller jag på att säga värd igen. En bra motståndare tror jag.
Ja.
Eller medkombatant.
Och sen har vi också The Leftovers baserat på Tom Perrottas bok som är väldigt bra. Damon Lindelof som är väldigt bra. Showrunner. Och det blir också HBO Nordic och C-more på den.
Ja, det är mycket. Det är en bra, riktigt bra sommar faktiskt. Suits kommer tillbaka också. Det kommer jag inte ihåg, men det är någon gång här i den här månaden helt enkelt.
Och Under the Dome.
Under the Dome.
Som man älskar och hatar.
Sista juni i USA och någon gång senare.
Liksom. Augusti på kanal 5. Mm. Min son.
Under the Dome. Hur är det möjligt att göra en andra säsong av det?
Allting är möjligt. Ja. Fantastiska Flora Cash som har specialskrivit en låt till vår podcast.
Ska vi släppa alla andra serier och prata om Orange is the New Black?
Det låter väl som en utmärkt
Netflix.
Alldeles utmärkt idé. Vi kan väl börja så här. Taylor Schilling och Laura Prepon var i Stockholm och jag och David mailbråkade och sms-bråkade om vem som skulle intervjua vem.
Mm. Jag var lite sugen på att träffa Laura just för att hon är fantastiskt bra i serien. Alltså en grym skådespelerska.
Verkligen.
Och också Dana liksom.
Exakt. Sen så får man väl, efter många, många om och men så blev det så att jag har snackat med Taylor Schilling innan. Under när säsong 1 dök upp förra året. Så därför bestämde vi oss för att David skulle träffa Taylor och jag skulle träffa Laura.
Mm.
Och vi känner väl oss båda nöjda med det valet.
Alltså jag var lite sådär, jag kände att jag ville träffa Laura ända tills jag steg in i sviten på Nobis och träffade Taylor. Du hade sagt till mig innan att hon är lite så, hon vandrar iväg i tankarna. Och det kan vara dåligt kanske, framförallt om man gör en telefonare, för att då blir det lite svårt, man kan inte liksom ha någon connection på samma sätt. Hon vandrar iväg i tankarna och bad om ursäkt för det några gånger också, att så här, nu vet jag inte vad jag pratar om längre, förlåt. Och det är helt okej, tyckte jag. För att hon var väldigt, väldigt lättsam och bra att snacka med, och hon berättade bland annat om hur svårt det är att släppa Piper. Alltså, det är ju hennes livsroll. Hon har gjort The Lucky One mot Zac Efron och spelat mot Affleck i Argo. Liksom. Men det har inte funnits något genombrott för en Orange is the New Black. Och hon berättar också såklart vad som händer med hennes karaktär Piper Chapman i Litchfield-fängelset. Och det kan vi väl lyssna på.
I had a reaction like, whoa. She's gone from scared to scary.
Yeah. You are full. I love this. She's totally gone from scared to scared.
If you simplify it, but
yeah, but that's how you would say it. Yeah, she definitely has, and she's becoming a totally different. Like she's having to access the in order to survive.
Yeah.
She's having to pull on parts of herself that she didn't really know were there. she's a different person, and it's fun.
Yeah.
It's fun for me as an actor.
I can see why. I can see why. It seems also that it's what it's gutsy, you know, like it's been a huge success.
Yeah.
And usually you want to stick to the plan when you have a huge success, but yeah. You twist things around. Is that the general feeling that you got guts, or the whole the showrunners and everything?
Totally. I think Jenji Kohan is one of the most gutsy and smart ladies I've ever worked with, or is. You know, I don't know.
Yeah.
I really think she's like of like genius caliber, and she's following her vision. She's not following any ideas of what anybody says is a formula for success. She's following her vision and the story she wants to tell. And it's really fun to watch that emerge. I mean, genuinely, it's interesting. It's really so interesting to watch from script to script where she wants it to go. And it's not based on any of anything else.
So where do you think Piper is going? Hard to guess, I presume, but
I think Piper's diving deeper into a sense of, you know, the second season, and also I think probably the upcoming season, into a sense of belonging, like more. She's moving from like being other to kind of figuring out who she is. And in season two, I think it's like who am I? How do I fit? Trying on different personas, sort of like a jacket, and like working up some of this aggression. And I think that she might be moving in from being like other to do I fit to like being in charge.
Yeah.
She's going from like, it's a pretty clear journey. And I think as we keep moving forward, I think she's going from the totally out there to not like trying things out, and then to just belonging, and not only belonging but being in charge. And you know, I don't know if she would ever have seen that coming with the woman who
self-surrendered
into prison, like not wanting to go over iPhone.
It sounds like an amazing part to play, but it must be challenging as well.
Yeah, you want to know the truth of what's weird? Is that the more complicated and, I don't know, the better the writing, it's almost easier. It's almost like it almost becomes, the parts that I can lose myself in the most are the, it's like you don't even know that you're working. It's just so exciting, you know? So it's not like challenging, it's like a, I guess it is challenging. It's challenging, but it's so rewarding. I don't know if I'm making sense now.
Yeah, you do. You are.
But that there's something about the intricacy of who she is that just is like, it's a blast. It's really fun to really, you can really think around in it.
How much input do you yourself have? Is it increasing?
I like what Jenji does so much.
Yeah.
And she has that so beautifully covered. That I don't really have any, you know, I have ideas, but I really like being taken on this journey and sort of showing up for it. But there, I couldn't really begin to try and do what she does, so like I don't.
But that's pleasant as well. Yes.
It's really nice. It feels very safe.
Yeah. Awesome. Well, it's said to be the most watched series or original series on Netflix. Nobody really knows, but probably. How do you feel about that? Well, kind of pressure going into season two.
The people who have embraced the show and the fans of the show are so amazing, and it feels like such a warm. It feels like a community. It feels like a really warm group of people.
Yeah.
I really love it. That, like, yeah, there's a sense of pressure, I guess. I want to satisfy the people who like the show so much. I want them to be happy. But there's also this flip side of feeling like we've got like a really generous audience that's like ready to embrace whatever comes, you know?
Yeah.
So, can I answer your question?
Taylor Schilling alltså från Orange is the New Black, hon spelar Piper Chapman i säsong 2. Mer av hennes tankar kring säsong 2 och även lite säsong 3 och så vidare får man på tv-bloggen Spoiler Alert, expressen.se/tv-bloggen. Det kommer bli en lång, lång intervju där. Mattias, du träffade istället Dana från That 70 Show.
Och vilken träff det var.
Jag kan tänka mig det.
Hon började, hon presenterade sig med potatischips i munnen. Så allting kändes väldigt cozy redan från början.
Relaxed.
Och relaxed och är fantastiskt också. Väldigt kärnfulla svar och men liksom hon vet vad hon snackar om.
Mm. Hon hade ju varit i Stockholm och turistat runt lite. Taylor kom ju dagen innan och hade bara sett sitt hotellrum, men Laura hade cyklat på kullersten och grejer.
Exakt, och det ville hon prata väldigt mycket om. Detta avfärdade jag ju snabbt.
Det gjorde ju ingen annan som mötte. Som bara, åh, en svensk kille, ska du flytta hit?
Exakt.
Hur mycket gillar du Sverige?
Precis, ah, på en skala 1-10. Hon sa att hon gillar Stockholm bättre än London.
Mm.
Men samtidigt...
Det måste man göra.
Vem gillar inte Stockholm i sommarvärmen bättre
än... På en cykel i Gamla stan.
Exakt, en kvava London där man inte kan cykla speciellt bra.
Nej.
Helt enkelt. Nej, men Laura då spelar Alex Vos. Vos.
Jag vet
inte,
Vos.
Vos. Jag vet inte hur man uttalar det.
Jag säger Vos.
Ja, du säger alltid rätt.
Så, eller?
Vi kör på det. Vi snackade en del om dels hur relationen mellan Alex och Piper är och har utvecklats och kommer att utvecklas i säsong 2. Samt om säsong 3. Där man ju länge trodde att det var Laura Prepon som på Instagram avslöjade att det faktiskt skulle bli en säsong 3.
Mm.
Nu sätter hon the record straight och berättar hur det egentligen gick till.
Okay, what's happening? Let's begin here. I read an interview, actually a few interviews, where you said that Alex is a spider and Piper is a fly.
Yes, she is.
And I want to hear, you know, you elaborate on that.
Basically, when we were filming the pilot, we had to do this scene where Piper had a strip for Alex.
Yeah.
And our director was basically, we were like talking about the scene and we were trying to like figure it out. And our director was basically like, Piper comes to you. Mm-hmm. You don't move. So if you notice, I'm on the bed the whole time and she comes to me. And it's just like our relationship. Like, I turn her into my drug mule and all that stuff. And it's essentially that I'm like manipulating her. But what's really cool is that as the series progresses, you start to see that like Piper is pretty manipulative too. And you get to see this like weird shift of roles, you know what I mean? But the whole thing is grounded in the fact that they do really love each other, and I think that's something that audiences can grasp onto, which is really cool. You know, but at the end, and it also is like the dark and the light, you know, like I'm the dark and she's the light, even with the hair color and everything. And it's just like, you know, Piper's character is drawn to Alex. There's something about her, and then vice versa.
Yeah.
You know,
but at the same time, I think that Alex is moving somewhere to the gray area and Piper is moving at the same time. So you're switching.
Yeah, totally.
Totally. So.
Yeah. By the end of season one, there was like a total shift.
Yeah.
I remember in the premiere of this of episode one,
yeah,
like a week ago, everyone when that happened was like, "Oh no, you did it!" Like everybody in the theater was like freaking out, and I was like, "Shit!" And they're like, "Alex is a bitch," but you love her. Alex looks out for herself, but so does Piper.
Yeah,
and that's why there's such a cool relationship, because they care about each other, but they keep getting faced with these life decisions that make these intense, really disturbing decisions, you know? And just wait until you see what happens in the end of the season.
On Instagram, you were the one that, you know, oh, it's going to be season 3. How did that come
about? You know what's so... Dude. Yeah. Before I even Instagram that,
yeah,
another one of our couples is at Netflix.
Yeah.
We were hanging out, and all the writers put up the picture of the season 3.
Oh, they did the same?
Yes.
Yeah.
And I turned to Don, who's our publicist, and I'm like, Don, can I post this picture? And he said, yes. And I'm like, great. Season 3, da da da. And then all of a sudden, I broke the fact that
we had
this. And I'm like, it's not even true, but whatever, it's totally fine. But yes, we are doing season 3, and I'm excited, and apparently I broke the story.
Yeah. So you'll be just sitting around all the writers?
No, I was doing press in LA. We were all at a photo shoot.
Okay, I see.
We were all at a photo shoot.
Yeah.
And I saw that picture on Twitter, and I was like, oh my God, can I put this up? And he said yes. And then it was like, Laura Prepon breaks the thing. Yeah, and I'm sure. Like, Jesus Christ. I'm like, cool. And Tom Cruise, I said hi.
Där var Laura Prepon som spelar Alex i Orange is the New Black. Tyvärr bara med ett fåtal avsnitt i den andra säsongen. Eftersom det var ett schemaproblem. Helt enkelt. När de skulle spela in den säsongen. De visste ju inte hur det skulle bli. Om det skulle bli en fortsättning på
dåligt sig. Av Laura och schemalägga någonting annat tycker jag.
Faktiskt. Det som hon berättade var ju liksom att hon nu bara har rensat allting. Mm. För att hon ska kunna vara med i säsong 3. Där hon kommer vara med i alla avsnitt enligt henne själv. Vi får se.
Nu kör vi en liten fighting. Taylor hade gjort så från början att hon har ju liksom investerat all sin tid i Orange is the New Black. Det är ju så man gör det.
Är det så man gör det? Och hon spelar också huvudrollen.
Ja, det kan vara därför.
Men det vi ska säga ytterligare är väl att inspelningen utav säsong 3 har börjat. Och vi förväntar oss att det blir premiär ungefär i juni nästa år.
Mm.
Av det helt enkelt. Det är ju lika intressant som alltid att enligt uppgifter då så ska ju Orange is the New Black vara mer populärt än House of Cards på Netflix. Det är fler som kollar på Orange.
Alltså mest sedda originalserien.
Exakt.
De har. Vem vet, sa Taylor om det.
Ja, och vem vet egentligen. Netflix gör era siffror offentliga.
Vad heter han? Ted?
Ted Sarandos.
Ja, content.
Ted Sarandos, i alla pressmeddelanden vi får från Netflix så är alltid Ted, han är så optimistisk i allting i sina citat i pressmeddelanden.
Konstigt.
Ja, eller hur? Men vi älskar ju Orange is the New Black, eller? Mm. Gör vi inte det?
Jo, det gör vi. Vi pratade om det i bussen på väg hit, att det började lite tveksamt ändå. Det kanske man bör erkänna nu så att man inte bara...
Ja, så här var det nämligen att vi fick möjlighet att visa den allra första trailern för säsong 1 på Spoiler Alert, Expressens TV-blog.
Och den möjligheten tog vi.
Den möjligheten tog vi och vi visste inte riktigt vad det här var för någonting. Det är som man, Jason Biggs hade man, det vet man ju vem det är, Laura Prepon visste man vem det var, man visste vem Jenny Cohen som har skapat scen, vem hon är. Det fanns liksom ingredienser i den här soppan som visade Amazon liksom att det här kan smaka bra, men det kan också bli överkokt och anskrämligt. Och jag tyckte väl att när jag såg det första gången så kände jag väl att ja, men det här är bra, men liksom, det är inte så bra som jag vill att det ska vara på något sätt. Andra gången när jag såg om scen så, vad kan det ha varit? Några månader senare, hösten liksom, så tyckte jag ju helt annorlunda. Det var genialiskt nästan.
Ja, men jag hade ju samma grej. Jag kanske såg sådär 7 avsnitt eller någonting. Och sen så följde mellan stolarna. Det kommer nya serier som man måste och vill se. Många måste när det är i tv-världen. Men, och sen så kom jag tillbaka och började om från början. Och tittade med min sambo och fick henne att gilla en tv-serie.
Fantastiskt!
Ja,
att hon, det är en utav 102.
Ja, precis. Investerade tid i denna. Och då var det, som du sa, det var genialiskt helt enkelt. Och det kanske bara är att man var lite trög helt enkelt. Och sen kanske det också var... den är ju modig och den är ju liksom nyskapande. Den är fräsch, vilket kanske också var det som gjorde att man kanske inte förstod det. När man tittar på så mycket tv-serier, då kanske man tänker att man kan mer om tv-serier. Men det kan också bli så att man bara blir blind för... hur de bygger upp en tv-serie. Och kommer det då någonting som sticker ut, så kan det bli så här. Det här passar inte riktigt in i min tablå här.
Nej, lite annorlunda. Vi tycker ju väldigt mycket om annorlunda i många fall. Men jag tror snarare att det var så att man jag visste inte vad det här var. Och när jag väl såg vad Orange egentligen, vad det är för någonting, så var det någonting som jag inte var beredd, är väl kanske fel ord, men det var någonting som jag inte var sugen på. Just då och där. Så blir det ju så att vi får ju avsnitten i förväg och man kollar väldigt intensivt. Jag tror att när man sen har ett litet andrum och ser igen, så blir upplevelsen annorlunda. Helt enkelt. Men säsong två, som vi ju också har fått på det här sättet.
Ja, hon kollat lite intensivt.
Exakt. Så tycker jag att det är ju faktiskt bättre än säsong ett.
Ska vi säga en liten spoiler alert, att vi kommer snacka lite om de första avsnitten av säsong två.
Det tycker jag.
Det kommer inte vara så farligt, men lite spoiler alert. Om man är jättekänslig, vilket många är, så får man väl pausa eller bara se dem och komma tillbaka.
Ja.
Det hinner man ju göra, alltså alla landar ju på en gång som vanligt.
Exakt.
Netflix, så att plöj och
lyssna. Plöj, som alltid.
Ja, men det började så där, tycker jag.
Jag tycker det började fantastiskt.
Jag kände ju, för att nu har jag blivit så kär i Orange is the New Black och alla karaktärer, att det bara började med en stor saknad efter alla karaktärer i avsnitt ett. Sen var det, okej, det var lite spännande också. Piper förflyttas ju från isoleringen. Hon vet inte vart hon ska. En rädsla som hon förmedlar på ett fenomenalt sätt, Taylor Schilling. Hon flygs iväg till ett high risk facility, hög risk fängelse.
Ja, kunde jag ha sagt det. Ja, faktiskt. Nej, men jag till skillnad från dig då, så tycker jag att det här är en alldeles perfekt öppning för serien. Skaka om lite.
Man vaknar.
Vaknar till och nu vet man ju liksom sen innan när man ser vilka som är med i serien att men hon kommer inte stanna kvar. Hon kommer inte förflyttas, hon kommer flyttas tillbaka. Men det finns också, precis som du säger, en spänning som inte riktigt finns i de andra avsnitten.
På plats på Litchfield. Liksom.
Exakt, i det här. Och också fint att se, tycker jag, att Taylor Schilling får flexa skådismusklerna lite med andra skådisar på andra platser. Och det är också en inblick i att allt är ganska lika ändå på andra fängelser också, i alla fall den här världen.
Ja, men precis. Du kan fortfarande ge bort dina trosor för att leverera en lapp och så vidare.
Precis. Och framförallt tycker jag att det är ju en fantastisk, återigen, precis som Taylor och Laura snackade om i intervjun tidigare, att så som avsnitt ett avslutas är ju liksom, det är ju alldeles perfekt och visar relationen mellan Piper och Alex på hur komplicerat det här faktiskt är.
Och ganska nerkokat i vilka de är liksom också på något sätt.
Exakt.
Den stunden i avsnittet.
Precis.
Det kommer ju, för det pratade jag med Taylor också om såklart, deras relation. Och hon, det är lite svårt för dem att säga jättemycket om vad som kommer att ske. Men utan tvekan så är det så att som hon sa, de kommer ju alltid finnas i varandras liv på ett eller annat sätt liksom. Två komplicerade tjejer, som hon sa, och därför blir också det här förhållandet ganska så komplicerat.
Precis, minst sagt. Precis som livet självt på något sätt. Laura Prepon nämnde att, och det har inte jag sett i alla fall, men det ska finnas en längre fram i säsong två, så ska det finnas en slagsmålscen som ska vara helt fantastisk, säger hon. Hennes favoritscen. Det vi vet just nu är att Alex och Piper och en tredje tjej är involverade. Mycket spännande.
Häftigt. Ja, för det som hände med Piper, som vi pratade mycket om, just för att jag hade sett det ske i kanske de, ja, var det nu, 4-5 första avsnitten, det är ju att om hon i säsong 1, det hon nappade på med karaktären till att börja med, var att hon går ju in ofrivilligt i liksom ett själasökande. Hon måste hitta sig själv. Vem är hon egentligen utan festmankläder och skor, som hon själv uttrycker det? Och i den här andra säsongen så handlar det kanske mer om att hon hittar en känsla av att hon hör hemma i fängelset med de här människorna. Och att hon säger också det här som jag fastnade för, att hon kommer inte bara höra hemma, utan hon kommer också styra. Och det ser man i att det kommer nya till fängelset, såklart. Nya karaktärer, fantastiska karaktärer som väldigt snabbt sätter sig också i den här ensemblen. Och där visar Piper att hon har blivit en helt annan människa sen hon själv kom in som ny i säsong ett. Hon, som jag sa det och som jag kokade ner det.
Så nöjd du är med detta.
Ja, jag är så nöjd. Fast det låter bättre på engelska, men från rädd till skrämmande.
Säg det på engelska också.
From scared to scary.
Ja, och du sa det med den tonen också när ni snackade.
Ja, jag gick ner lite då. Mm. Exakt så är det, sa han också då. Jag älskar det uttrycket.
Jag tycker också att det finns ett avsnitt här med karaktären Lorna Morello som spelas av Yale Stone. Det är hon som kör bussen, eller chauffören liksom, fängelsets chaufför.
Telefonsamtalet, så, tänker du?
Nej, jag tänker det som är med flashbacks med henne. Jag tycker hon är helt fantastisk i det avsnittet. Jag tycker det är, nej, bara fantastisk helt enkelt. Mm. Och det visar också styrkan i Orange is the New Black, att man kan gå till en karaktär som liksom ingår i den här ensemblen som är väldigt, väldigt bra, men att rikta in sig så pass mycket på egentligen en bifigur.
Mm.
Och det är ett av de starkaste avsnitten som serien har. Liksom.
Mm. Men kanske också en av seriens största styrkor överlag, att även om man har liksom huvudkaraktärer och huvudspår som pågår, så kan man när som helst blippa över till en karaktär som man kanske inte har sett knappt, som har vandrat i bakgrunden.
Exakt.
Och så blir det en huvudperson som man blir minst lika engagerad i, om inte mer ibland. Liksom.
Mm. Jag menar, sen så är det ju precis som i säsong 1, man är ju så fascinerad av Crazy Eyes också.
Mm.
Så man vill ju alltid se mycket av henne.
Mm.
Hon passar ju perfekt in som en slags skugga till allting som händer i fängelset.
Mm.
Där hon kommenterar på sitt eget sinne vis.
Att... Ja, men som en observatör, för att hon kommer ju inte riktigt in i gemenskapen som de andra. Liksom. Så att hon är en perfekt, lite som oss, som tittarna. Liksom. Vi kommer inte heller riktigt in i gemenskapen, men vi bevakar och ser vad som sker.
Liksom. Exakt. Vad skulle du sätta för betyg på den andra säsongen då?
Ja, än så länge, då är det... Ja, hur många har jag sett då? Jag kan inte riktigt räkna hur många jag har sett. 4-5 stycken. 4 getingar.
Ja.
Får jag säga. Det, är ja, ju, det ska ju vara toppbetyg, så är det ju.
Jag tycker ju att 4 är ett alldeles utmärkt betyg. Och jag tror att Orange is the New Black kommer att vara en sån serie som där säsong 3 kommer att vara ännu lite bättre.
Och är det så? Ja.
Jag tror faktiskt det. Jag har den känslan någonstans. Att det liksom är... Säsong 1 var... Jag menar, ingen visste riktigt vad det var. Säsong 2, nu rider de på liksom någon slags framgångsvåg.
Mm.
Och sen så säsong 3 kommer bli den som, när man tittar tillbaka på det här om 20 år, så kommer det vara den som definierar serien.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, men så kan det vara. Det är ju, ja, men som du sa, en framgångsvåg. Och det finns ju också någonting som talar för Orange is the New Black i Netflix självförtroende, att förnya hela tiden. Det snackade Taylor om också, liksom, att i och med att de gör det, förnyar innan en säsong har rullat ut, liksom, så får alla som jobbar med det självförtroende, och man vågar ta kreativa risker, vilket gör att, ja, men inte som andra serier, att man så här rider på ett framgångsrecept, utan då vågar man vara modig igen. Liksom.
Exakt.
Och det är man ju i säsong 2.
Och jag tycker också att det är liksom, Orange är en sån perfekt blandning utav humor och drama, att det är nästan förvånande att ingen annan har försökt att haka på det här.
Alltså
det är ju klart att ingen annan kommer göra en serie som utspelar sig i ett fängelse, ett kvinnofängelse nu. Liksom. Det skulle vara så uppenbart att det bara är en karbonkopia. Men liksom att försöka fånga den känslan och hitta den här balansen mellan humor och drama på samma sätt som Orange gör. Det är liksom, det är ingen som har lyckats med det, och jag har svårt att säga att någon kommer lyckas med det inom en snar framtid i alla fall.
Ja, de klurar ju säkert på networks och så vidare.
Exakt, ja, det får man ju hoppas. Sen så har ju Netflix, de har ju fördelen av att de liksom, Jenny Cohen har ju sagt flera gånger att hon bara så här: det här är serien som jag vill göra, jag levererar den så här. Hade jag varit någon annanstans, till och med på HBO, så hade det inte blivit det resultatet som nu är.
Nej.
Och det är ju det som är fördelen med Netflix. De släpper ju kreatörerna fria.
Mm.
Och det är ju då det blir som bäst resultat.
Ja, men för alla inblandade, som Taylor sa också, att, för jag frågar hur mycket input de har som skådespelare, och då är det så här, i det här så behövs inte det. Genji styr det här. De sitter ju spänt och väntar på nästa manus. Vart ska vi ta vägen? Vad händer? Ja, det är ju fantastiskt jobb som de har och fantastiskt jobb Genji gör.
Exakt, och jag tyckte också att det var någonting som jag faktiskt blev förvånad över. Det var när Laura Prippon berättade att precis som på andra serier så får de ju då manus för manus.
Mm.
Vilket jag tyckte var, jag bara så här, men är det inte smart att ge alla manus på en gång? Men då kanske det är just den här effekten av att de vill att skådisarna ska vara
hungriga,
och hungriga på tårna och vilja veta vad som faktiskt kommer att hända sen. Mm. Sådär. Men ja.
Ja, sen kanske det bara är ett arbetssätt att det...
Exakt, manusfattarna kanske ligger så nära deadline hela tiden. Det vet man inte. Jag har ingen aning om.
Nej, men titta helt enkelt på Orange is the New Black. Säsong 1 finns ju hos Netflix, så att man hinner ju titta i kapp. Eller man har ju många fina avsnitt framför sig helt enkelt. Då.
Exakt.
Säsong 2 har landat liksom.
Därmed tycker jag inte, eller vad säger du? Jag tycker inte man ska hoppa in på säsong 2 om man inte har sett säsong 1.
Nej, alltså det finns ju ingen... Med andra serier så kan man säga det bara för att så här, ja, du måste investera så här, si och så mycket tid, och det kanske är, så mycket är inte värt, men Orange is the New Black är ju värd all den tiden. Så att jag tycker man ska se det från början om man inte har gjort det. Och har man missat att säsong 2 kommer, så får man vakna nu och hoppa på den.
Mer om allt detta, Orange is the New Black och mycket, mycket annat spännande i tv-världen läser ni självklart på Spoiler Alert, Expressen.se's tv-blogg. Mm. Och var hittar man den, David?
http://expressen.se/tvbloggen. Det är alltså på internet.
Det är på internet, ja. Fantastiskt.
Ja, men det finns allting där också. Som jag sagt tidigare i podden, så är det en grym sommar. Och det pågår enormt många bra serier. Alltså, ja, vi kokar nästan över. Det är lite svårt att liksom hinna med allting.
Precis. Och vi ser också mycket fram emot hösten. Där fick jag känslan av att
nu kom den.
Men att 2014 bara, det måste ju vara det bästa tv-året.
Mm. Alltså, ja, än så länge är det det,
och frågan är om det inte kommer fortsätta så på något sätt, känns det som. Det känns som att man snackar mycket om så här TV:ns guldera och bla 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 bla, bla, bla i massa konstiga böcker som jag har läst. Men just nu känns det ju som att de liksom, efter Sopranos, The Wire och hela den vågen, så känns det som att det är någon slags ny våg som har startat.
Ja, verkligen. Här. Om man har pratat om en, så att det är trendigt med streaming och så vidare, så, och att tv-serierna är större än någonsin, så är det just nu de är större än någonsin också.
Exakt, och det kommer bara fortsätta så. Vi kommer naturligtvis bevaka detta, och vi avslutar väl med att lyssna på fantastiska Flora Cash ännu en gång. Och nu ska jag jobba. Och du ska åka till Kristinehamn.
Jag ska åka till Värmland och lägga mig i pojkrummet och kanske kolla på Orange is the New Black. Fortsätta kolla.
Tack så mycket för att ni lyssnade. Vill ni ta kontakt med oss, gör det på respektive mailadress. Alternativt leta upp oss på Twitter, så svarar vi där. Och ja, vi får bara säga att
kolla bloggen, lyssna på podden och kolla på tv-serier framförallt.
Ha det så bra, hej då. I've been waiting all week long for this show to come on. I've been waiting all week long for this show to come on. Spoiler alert. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.